Förra gången så gick vi igenom största delen av andra Timoteus brevs andra kapitel, där vi såg hur Paulus uppmuntrade och utmanade Timoteus utifrån 7 bilder. Han uppmanar Timoteus att kännetecknas av 7 olika funktioner. Lärarfunktionen, att ge evangeliet vidare, att fortsätta att undervisa andra som i sin tur kan undervisa andra och så vidare. Han utmanade Timoteus att vara som en soldat som inte är så upptagen av sina egna näringsomsorger att han inte kan behaga honom som har tagit honom i sin tjänst. Han utmanar honom att vara i kristen bemärkelse så som en idrottsman som underkastar sig självdisciplin och målmedvetet tränar för att segerrik kunna löpa loppet. Och så tog han åkermannens bild om en kristen som har att arbeta hårt om han ska få åtnjuta frukten av sina händers verk. Och så var det vägarbetaren som noggrant la ut vägen. Det var undervisningstanken återigen, att noggrant förklara Guds ord för andra så de vet var vägen går. Så var det här kärlet, att vara ett kärl till hedersamt bruk, att vara tillgängligt för sin mästares bruk, gärna tillgängligt för hans personliga bruk, ett rent kärl som han när han vill kan använda det. Och så hann vi kanske inte säga så mycket om den sista bilden. Herrens tjänare kallas Timoteus i slutet av andra kapitlet. Han uppmanas i 22 versen att undfly onda begärelser, ungdomens onda begärelser. Och jag tror nog att de begärelserna hänger med lite grann upp i åren också. Vad det nu är för begärelser specificeras kanske inte. Men vad Timoteus hade besvär med var tydligen detta bristande tålamod. Och vad unga människor kan ha besvär med är att ingenting händer på momangen. Och avslöjar en viss aggressivitet och irritation över att de inte får sin väg fram så snabbt som de kanske hade önskat sig. Eller att söka människors gunst och popularitet, att bli uppskattad av andra. Kanske att det särskilt ligger ungdomens begärelser till. Men detta uppmanas Timoteus i så fall att fly. Men han uppmanas inte bara att fly någonting, utan också att följa efter någonting. Så är det alltid med Paulus undervisning. Ta avstånd ifrån det, fly det, gör inte det, men gör det här istället. Han ger alltid ett alternativ. Det är så pedagogiskt och fint upplagt av Paulus. Istället Timoteus, svar efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid med alla dem som av rent hjärta åkallar Guds namn. Frid och renhet hör lika som ihop. Och jag vet hur jag kände ibland en viss nervositet när jag hade att uppehålla mig i nära gemenskap med kristna människor som jag verkligen visste hade det rätt ställt med Herren och som jag verkligen visste att deras liv var rena. Och det var en viss ofrid inom mig att konfronteras med renheten hos andra kristna. Jag tyckte jag kände mig så avslöjad. Men det kanske jag inte var personligen i deras ögon. Men i alla fall, jag kände renheten och den uppenbarade för mig min orenhet. Men Timoteus, så behöver det inte vara. Du ska kunna leva i frid med dem som har rent hjärta. Ty också du kan vara ren om du flyr de andra och far efter det här. Undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor som bara föder av sig ytterligare strider. Och så kommer det. En Herrens tjänare, ser du Timoteus, han bör inte strida. Han bör inte förfäkta sin mening till varje pris. Han bör inte aggressivt slå näven i bordet och säga så här ska det vara, för det tycker jag. Nej, han bör vara mild, vänlig emot alla. Han bör vara väl skickad att undervisa. Första Petrus 5 talar också om herdefunktionen. Att en herde för Guds församling inte bör uppträda som herre över flocken, men som ett föredöme. Var vänlig och mild emot alla. Var skickad att undervisa. Tålig när han får lida. Kanske hans undervisning blir förkastad som Paulus undervisning hade blivit i stora delar av mindre Asien. Och det är en form av lidande, kanske ganska svårt lidande, att upptäcka att här förkunnar jag vad jag menar och tror vara Guds ord, och så vänder människorna mig ryggen på grund av det. Det är ett svårt lidande. Men en Herrens tjänare ska vara beredd att tåligt kunna genomleva också sådant. Och så bör han med sagt mod, står det i vers 25, tillrättavisa det motspänstiga. Med sagt mod, inte med argumentationens medel, utan försiktigt och vänligt också emot motståndarna. Försök att tillrättavisa dem. För det går inte att argumentera med dem, säger han. Ty de är förblindade av högmod. De är bundna, säger han, av djävulen i hans snara till att göra hans vilja. Och det behövs ett gudomligt ingripande för att deras ögon ska öppnas och de ska komma ut i friheten. Din argumentation kan inte åstadkomma det. Men du bör saktmodigt försöka tillrättavisa den. Du vet hur svårt och hur fåfängt det är att argumentera med en drucken människa. Hon tänker inte logiskt längre. Hon är påverkad av alkoholen. Det går inte att förnuftsmässigt föra ett resonemang med en drucken människa. Och likadant menar han med en människa som religiöst sett är förvillad, är bunden av Satan, villoläror och sådant, kan förblinda människor. Det hjälper inte med hur mycket argumentation som helst. Man bara ser sitt rakt fram. Det behövs ett gudomligt ingripande. Kanske då Gud ändå ska öppna deras ögon och göra dem nyktra, säger han i sista versen, så att de kommer till kunskap om sanningen. Det var en särskild kategori människor där som man nu behandlade i slutet av andra kapitlet. Men nu i tredje kapitlet så rör han sig i ett vidare perspektiv och tar upp kännetecknen hos mänskligheten i avslutningen av denna tidsålder. Och säger, men det må du veta, Timoteus, att i de yttersta tiderna svåra tider skall komma. Paulus menade sig visserligen redan leva i de yttersta tiderna. Redan författaren till Hebreerbrevet säger att sedan Gud fordom många gånger och på många olika sätt hade talat till oss genom profeterna, har han nu i den yttersta av denna tid talat till oss genom sin son. Vi lever allt sedan Jesus Kristus i den yttersta tiden. I den bemärkelsen att det är den sista tiden innan den nästa profetiska händelse kommer, då Kristus återkommer. Ingenting behöver hända så att säga rent profetiskt innan han kommer för att hämta sin församling. Han kan komma när som helst. Vi lever i den yttersta tiden. Och den tiden ska tydligen mer och mer kännetecknas av det som nu Paulus här räknar upp i det tredje kapitlet. Och det är ingen vacker lista, mina vänner. Naturligtvis kan man väl säga att man i alla tider har försökt att påpeka, titta, så här är det ju i vår tid, så här är det ju i vår tid, det stämmer. Men, och det kan vara sant. Men frågan är om det inte stämmer mer nu än det gjorde för 100 år sedan till exempel. Om man inte ändå kan säga att det är lika som en cirkelsektor som breder ut sig, så att det kännetecknet och det kännetecknet har alltid funnits, men sektorn blir lika som större och de här kännetecknen blir allt mera påtagliga och allt fler ger sitt bifall till att så här är det tyvärr. Låt oss se vad Paulus säger. Människorna i allmänhet, alltså mänskligheten i stort, skall på den tiden vara för det första själviska, för det andra penningkära. Och grekiskan uttrycker det egentligen så här: självälskare och penning- eller silverälskare. Och det är nyckeln till resten av denna lista. Här är grunden och orsaken till att det ser ut som det gör. Självkärleken och penningkärleken behärskar människan. Och så har hon gått allt längre i det moraliska förfallet och kan också kännetecknas av det som följer här. Ni kommer ihåg att Timoteus fick reda på i första kapitlets första Timoteus brevs sjätte kapitel att penningbegäret är en rot till allt ont. Och nu är det tydligen så att missriktad kärlek föder med sig någon form av moralisk korruption. Om självkärlek och penningkärlek är målet för din strävan, så kommer det förr eller senare att sidosätta vissa moraliska regler som har till avsikt att skydda medmänniskan. Om människans mål är självkärleken, penningkärleken, så börjar hon ganska snart att ta det ganska nonchalant med det som har med respekten för min nästa att göra, med respekten och lojaliteten till andra människor, till samhället, till mänskligheten. Om penningkärleken är det som är ledstjärnan för mig, så kommer det snart fram saker där jag ser att här kan jag fiffla lite grann för att få mer. Här behöver jag inte vara så ärlig. Jag kan vinna på att vara oärlig. Och så föder det med sig en moralisk korruption. En missriktad kärlek har alltid fört med sig moralisk korruption. Så var det, säger Paulus, när mänskligheten gick bort ifrån Gud. Fastän man kände Gud, säger han i Romarbrevet 1. Prisade och tackade man honom dock icke så som Gud. Älskade man inte Gud? Var inte Gud föremålet för mänsklighetens kärlek? Och vad hände när man istället förföll till fåfängliga tankar och gjorde sig avgudar, beläten? Och det står att man bytte bort den härlige Gudens härlighet mot beläten. Då står det att deras hjärtan blev oförståndiga och förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, så blev de dårar. Och Gud prisgav dem i deras hjärtans begärelse åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De tjänade det skapade framför skaparen. Missriktad kärlek! Vad är målet, objektet för din kärlek? Det har att göra med din moral. Vem älskar du? Om du kan svara på den frågan, så går det också att svara på frågan hur din moral är. Att älska Gud föder en vilja att leva som han vill. Att älska sig själv föder nonchalans mot nästan. Att älska pengar föder nonchalans mot andra moraliska spelregler. För titta vad listan nu säger. Självälskare och penningälskare. Och senare i vers 4 så kallas de också vällustälskare. Älskar vällust för en Gud. Nåväl. För det första kallas de stortaliga. Det betyder en översittares skroderande. En skrytsam människa som gärna överdriver och talar stort utan någon grund. Det ska känneteckna mänskligheten den sista tiden. Människorna ska då vara övermodiga, överlägsna, arroganta, lite malliga och störska, och självsäkra och självgoda. Människorna ska då vara smädelyssna. Det är lika som det ena föder det andra här, va? Smädelyssna, gärna tala illa om sin medmänniska. Jag älskar mig själv. Huvudsaken att jag själv kommer fram. Jag upplever nog idag, tycker jag, en hätskhet. Inte bara i den politiska debatten, utan i alla debatter som förs om samhällsföreteelse. Det är någon bristande respekt och vördnad för medmänniskan i dessa debatter. Det är inte bara sakfrågorna man är ute efter. Jag upplever också en känsla av hat emot dem som har möjligen en annan uppfattning. Och det är ruskigt, tycker jag. Vi upplevde det kanske under Billy Graham-kampanjen på ett nära håll själva. Att vara utsatt för personangrepp. För att komma åt en sak så ifrågasätter man och smutskastar man gärna personen som står för den saken. Man talar om och med människor utan att visa någon genuin respekt eller vördnad för sin medmänniska. Hon bara kan avfärdas såsom varande någonting mindre än människa, därför att hon råkar ha en avvikande åsikt. Och detta är ruskigt, mina vänner. Vi har blivit så sturska, vi har blivit så självsäkra, så vi föraktar dem som vågar ha en annan uppfattning. Det är ett farligt tidstecken. Sen kommer, tycker vi väl ändå lite malplacerat i listan, olydiga mot sina föräldrar. Ja, men det är väl ingen fara i alla fall. Är det inte intressant att det här är enda synden som så att säga direkt riktas till barn? Och det enda budordet som egentligen riktas till barn, både gamla och nya testamentet, specifikt till barn vill säga, upprepas i Paulus brev till Efesernas 6:e kapitel, första vers. Ni barn, lyd era föräldrar. Varför då? Jo, det är för att det är rätt. Ingen mer förklaring. Ja, men de har inte alltid rätt. Nej, men det är rätt i Herren att underordna sig föräldraauktoriteten. Ty Gud har instituerat så. Och det har ett löfte med sig, om du inte visste det. Och så tar han fram fjärde budet. Hedra din far och din mor på det att det må gå dig väl. Och du må länge leva i ditt land. Det har med sig en Guds välsignelse. Nåväl, jag vet naturligtvis om tider i en ung människas liv då det kommer ett viss uppror emot mor och far. Och kanske det har en plats i självständighetsprocessen. Men när det blir ett kännetecken för vår tid att föräldraauktoriteten föraktas och man talar nedsättande om sina föräldrar, och när det till och med ifrån myndighetshåll ifrågasätts om det egentligen är av så stort värde att bry sig om vad föräldrar säger, då är det allvarligare. Jag hade en gång en praktiktjänst hos en psykolog som vi samtalade ibland om detta, och han sa så här: det finns väl egentligen ingen dygd i att lyda sina föräldrar. Han var ansvarig för skolungdomar. När den filosofin finns rådande hos människor som har direkt kontakt med ungdomar, då förstår vi att det är en filosofi som raserar någonting som Gud ville skulle fungera på ett tjusigt sätt. Det finns ingenting reaktionärt i det här, om du trodde det. Det är någonting vackert i detta, att barnen hedrar sin far och sin mor, ja, så länge de lever, visar dem uppskattning och heder. Men slutet av denna tidsålder ska tydligen kännetecknas av en bristande uppmärksamhet och uppskattning mot föräldrarna. Och föräldraauktoriteten ska undergrävas. Och det gamla skuffas ofta undan och sitter där ensamma. Och så kommer i nästa andetag otacksamma, och det hör ihop. Otacksamma mot dem som har ändå uppfostrat mig, mött mina behov som barn. Och vet du, det finns en modern filosofi som kanske inte är så uttalad än lyckligtvis, men som menar och påstår att det egentligen är förnedrande för en människa att behöva säga tack eller förlåt. Just de två orden reagerar man mycket starkt emot i denna barnpsykologi och den riktningen. Att säga tack och förlåt är någonting som man vill få bort ifrån barnens uppfostran, och vissa daghem i vissa länder har den principen att inte lära barn att säga tack. När de får någonting så ska de ta det så som självklart att det här ska jag ha. Jag är inte skyldig någon något tack. Allra minst Gud förstås. Och förlåt. Varför skulle jag vara skyldig någon en ursäkt eller förlåtelse? Att be om förlåtelse, det vore så att säga självförnedrande av mig att tvingas böja mig för en annan människa och erkänna att jag har gjort fel. Vi är ju alla ofullkomliga. Detta är ruskigt. När det på vetenskapligt så kallat håll framför sådana filosofier som ifrågasätter grundläggande principer för mänsklig samlevnad. Vi måste väl ändå ha kvar detta att våga visa varandra vördnad och respekt och omtanke och kunna säga tack och kunna säga förlåt. Men det ska känneteckna människorna den sista tiden att de ska vara otacksamma. Gudlösa handlar om att inte ha respekt för Gud i sitt handlande, i sitt tal. Otacksamma, gudlösa, endast kräva, inte vara beredd att tacka och glädjas över det man har, utan alltid bara kräva mer och mer och mer. Finns det någonting av detta som kännetecknar vår tid, tycker du? Kärlekslösa mot sina närmaste. Grundtexten säger egentligen utan naturlig tillgivenhet. Det är naturligt för föräldrar och barn att tycka om varandra, släktingar och så vidare. Men den yttersta tiden ska kännetecknas av en avtagande och svalnande kärlek för dem som man naturligt borde ha viss tillgivenhet för. Föräldrar ska inte ha tid med sina barn. visa dem den tillgivenhet som barnen tillkommer. Barnen å sin sida, bristande tillgivenhet för sina föräldrar. Det ska vara ett, får vi kalla det, tidstecken. Och det är väl så att i det materiella samhället, som alltså behärskas av självälskan och penningälskan, så får man mindre och mindre tid för människor och mänskliga relationer. Materialismen, statusjakten, gör att vi inte har tid att älska varandra eller bevisa varandra den uppskattning vi borde. Det var Jesus som sa att kärleken hos de flesta ska svalna. Trolösa betyder oförsonliga, utan någon vilja till försoning eller fred när konflikt har uppstått. Begivna på förtal, gärna tala illa om andra. Förtalare, baktalare. Omåttliga betyder utan självkontroll. Oåterhållsam, tygellösa. En synonym till vild helt enkelt. Det är samma ord som används om ett otänkt djur. Ociviliserad kanske man skulle kunna säga. Fientliga mot det goda, inte tåla det goda. Vare sig abstrakt sett eller människor som är goda. Det är motsatsen till vad vi senare har, att nitälska för vad gott är. Förrädiska, opolitliga, besinningslösa, oberäkneliga, förhastade, förblindade av högmod. Människor som lägger oskälig vikt vid sin egen person och menar sig vara någonting fast de egentligen ingenting är. Uppblåsta, en bra synonym. Och så kommer vi då till vers 4. De ska älska vällust mer än Gud. Lite olyckligt översatt. Egentligen ordagrant så står det så här: de ska vara vällustälskare för än Guds älskare. Det är inte en gradering att de älskar Gud, men de älskar vällust mer än Gud, utan det är inte antingen eller mer, va? De är vällustälskare istället för Guds älskare. Och naturligtvis, självkärleken har till syfte att tillfredsställa mig själv. Och ett av medlen är naturligtvis vällust, att söka vällust istället för att söka behaga Gud. Ändå ska det finnas ett sken av Guds fruktan. Det ska inte vara helt tom på religiositet tydligen. Den yttre formen ska finnas där. En yttre religiositet. En religion vars syfte inte är att den ska fungera, utan det ska bara finnas där en mask. Då vikten är lagd vid det yttre, vid ritualen, vid den yttre ceremoniella handlingen. Du förstår, ett moraliskt förfall tål inte den inre kraften i evangeliet. Man kan gärna hålla på med det yttre, men när man kommer till roten så blir det genast fientlighet. Det står helt enkelt i grundtexten: man förnekar dess kraft. Man vill inte veta av dess kraft. Man förnekar den. Man tål den inte. Och det är uppenbart genom deras liv, säger Titus i sitt första kapitel, 16 vers. De säger sig känna Gud, men med sina gärningar förnekar de det. De är vederstyggliga, ohörsamma, odugliga till allt gott verk. Det är nog om dessa också som Jesus säger i Markus 7, när de kommer och påpekar sina gärningar i religionens namn, till och med havande drivit ut onda andar i hans namn och botat sjuka och profeterat. Kan man bli mer andlig? Men Jesus ska svara: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån er, mig, ni ogärningsmän. Tag er till vara för falska profeter, säger han i verserna innan, som kommer till er i fårakläder men invärtes är gluppande ulvar. Det går tydligen att förskapa sig ganska långt. Och i första Korinthierbrevets 4:e kapitel så säger Paulus: men om Herren så vill ska jag snart komma till er, och då ska jag lära känna icke dessa uppblåsta människors ord utan deras kraft. Utan såg imponerande ut, De var uppblåsta, de var självsäkra. De kännetecknades av lite det här som vi har nämnt idag. Men när jag kommer, då ska jag se hur det är ställt med kraften, säger han. Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Vänd dig bort ifrån sådana, Timoteus. Han uppmanar inte ens Timoteus att argumentera eller försöka att tillrättavisa dessa. Vänd dig bort ifrån sådana. Och så säger han att ett exempel på sådana människor är dessa som innästlar sig i husen när de vet att svaga kvinnor går där hemma ensamma. Och genom sina falska argumentationer får den på fall. Kvinnor, säger han, som alltjämt håller på med att lära men aldrig kommer fram till kunskapen om sanningen. Mycket ord, mycket studier, men ingen frälsande kunskap. Män som förespråkar någon slags frihetens religion, bara för att söka tillfälle till någon slags lösaktighet, som det tydligen också var frågan av. Kvinnor som drivas av allehanda begärelser. Och så tar han ett exempel från Gamla testamentet. Sanningen har alltid fått motstånd. Så var det också när Mose kom till Farao och sov och sa: låt mitt folk gå. Farao kallade på sina trollkarlar. Vad var det för några? Det var män. Jannes och Jambres hette det tydligen. Som med hjälp av besvärjelseakter och trolldomskonster kunde till och med imitera Mose under när han kastade staven och den blev enorm och så vidare. Och därmed så bevisas den andra sidans kraft. De okulta fenomenen har en verklig kraft bakom sig. Men inte hur långt som helst kunde trollkarlarna i Egypten följa med Mose och imitera hans gudomliga under. Men en bit. Så att de förvillade farao, de förvillade folket bort ifrån sanningen. Och så arbetar han, vår fiende, än idag. Gärna imitera religiositeten och till och med kraften som uppenbaras och manifesteras i under och tecken. Men det kan finnas samma falska kraft bakom, alltså, som också är ursprunget till den falska läran. Samma andemakt bakom den falska läran som är bakom undren och tecknen. Den falske profeten, vedermödans tid där inne, ska ju göra så kallade bibliska under. Och det ska vara väldigt förvirrande, särskilt för judarna. Ty de känner igen dessa under från Gamla testamentets profeter. Det måste väl ändå vara en gudsman? Nej, inte så. Och så står de dessa. De står emot sanningen. De är människor som är fördärvade i sitt sinne och inte håller provet i fråga om tro. Att stå emot sanningen innebär att man så småningom fördärvas i sitt sinne. Så att senare i denna process är man tydligen inte ens förmögen att ta emot sanningen. Så snett har det gått. Så fördärvat har sinnet blivit. Att om man fortsätter att stå emot sanningen kan man komma till en punkt då man nu är oförmögen att ta emot sanningen. Men när det gäller dessa mäns förfarande, säger han till Timoteus, så har Gud satt en gräns. Precis som han gjorde med Jannes och Jambres där nere i Egypten. De ska inte få gå hur långt som helst. Det ska bli uppenbart för alla att deras företagande egentligen var rena galenskapen och kom från deras egna hjärtan. Så som det skedde med Jannes och Jambres. Men så kommer han in på andra delen i detta kapitel. Han har beskrivit vad som nu kännetecknar den yttersta tiden och vad som redan höll på att känneteckna den tid i vilken Paulus och Timoteus levde. Men så säger han nu i 10:e versen: men du, Timoteus, istället i kontrast till allt detta som du har omkring dig, du åter, bliv du min efterföljare. Följ inte dem, följ mig. Tänk att han kunde peka på sig själv som ett sådant exempel, efterföljansvärt exempel. Och det kunde han göra, inte därför att han var stolt och högmodig på något vis. Han hade levt med Timoteus i många år och Timoteus hade full respekt för Paulus, och Paulus behövde bara säga: Timoteus, kom ihåg hur det var när du var tillsammans med mig. Se på hur jag levde. Lev likadant. För det första, bli min efterföljare i lära. Du ser, det är intressant att han säger läran först. Vi har en tendens ibland kanske att tona ner lärosatserna. Det är inte så viktigt vad vi tror. Huvudsaken vi kan ha gemenskap. Men är det sant? Är det inte grunden för gemenskapen just detta vad vi tror? Skulle vi inte istället ivrigare formulera, klarare formulera, vad är det vi tror på? Är det inte så att ungdomar idag tvivlar därför att de inte ens vet vad de tror på? De har kommit till frälsning en gång, men så kanske de har lämnats utan att få undervisning om Gud, om Kristus, om frälsningen, om den helige ande och allt detta. Vad är det egentligen jag tror på? Det var en utmaning till mig att studera Guds ord när jag var i sena tonåren. Jag ville veta vad jag trodde på. Om jag skulle leva ett liv som kristen vill jag inte bara hanka med och tänka, ja det är väl så, ja det är väl så. Utan veta. Så han säger till Timoteus, kom ihåg vad du har lärt av mig. Bli min efterföljare i det. Håll fast vid det. Det är grunden, ser du, för livet. Det ger mig auktoritet att veta vad jag tror på, att känna till sanningen. Så nästa ord är, bli min efterföljare i vandel. Men läran ger livskvaliteten. Läran ger livsbeteendet. Bli min efterföljare i strävanden. Var fast beslutsam. Ha ett mål i livet liksom jag har. I tro, i tålamod, i kärlek, i uthållighet. Allt detta, Timoteus, mitt under lidanden och förföljelse. Och så påminner han Timoteus om vad som hände där hemma i mindre Asien en gång. När Timoteus kom på sin andra missionsresa. Ja, första missionsresan. Apostlagärningarna 13. Du vet hur det var när jag kom till Antiochia, säger han. När judarna fick se att andra söndagen eller sabbaten jag var där, så kom hela stan för att lyssna till Guds ord. Då står det att de får ut i smädelser och motsade Paulus och försökte förhindra honom. Och sedan uppstod en förföljelse mot honom där i Antiochia. Så han fick ju fly och kom då till Ikonium. Och i Ikonium gick det ju inte så mycket bättre, utan judarna där blev retade och de väckte förbittring mot Paulus, och en storm uppstod och man var beredd att stena och misshandla Paulus. Så han fick fly också ifrån Ikonium och kom då till Lystra, troligen Timoteus hemstad. Och kanske Timoteus stod på gatan och såg det som hände där med Paulus och Barnabas. Undret som skedde, hur man var beredd att plötsligt kalla dem gudar. Men när Paulus lyckas lugna dem, och senare judarna kommer ifrån Antiochia och också här uppviglar folket emot dessa apostlar, så var det just i Lystra, som ni vet, som man började stena Paulus så till den grad att man menade att han var död och släpade honom ut ur staden. Svårare lidanden kan väl inte finnas, åtminstone inte rent kroppsligt. Att det är så emotsagt när man upplever att det här är ju sanningens evangelium jag måste ut med, och så får man nästan dö på kupp. Timoteus, bli min efterföljare. Förstår du vad det menade? Bli min efterföljare, Timoteus. Han visste vad Paulus talade om. Om det också kostade livet. Bli min efterföljare, Timoteus. I lära, i tro, i vandel, i uthållighet, i kärlek, i tålamod. Så tillägger han, ty alla de som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus får lida förföljelse. Och det här oroar mig lite grann, för jag har inte haft någon pistolmynning bakom ryggen. Jag har inte torterats. Jag har aldrig ens varit i klammer med några myndigheter på grund av min tro. Och är det något fel då med oss som sitter i allsjöns ro? Men det finns ju förföljelser av annan art än rent politisk, eller vad ska man säga, åsiktsförföljelse, som tar sig uttryck i tortyr och fängelse. Något av smäleken som vi är så rädda för, skulle vi inte våga ta på oss den lite lättare, lite villigare? Alla de som vill leva gudfruktigt ska få lida förföljelse. Jesus sa ju själv, förundra er inte om världen hatar er. Ibland kommer människor och säger, det är så svårt att vara kristen, för jag är ensam kristen på jobbet, jag är ensam kristen i klassen, och kära någon då, ingen annan tror som jag gör. Men vad är det för konstigt med det? Jesus säger, om världen hatar er, så tänk på att världen först har hatat mig. Om ni vore av världen, då älskade ju världen er. Då vore det ingen konflikt. Då vore det bara klappar på axeln, allt väl. Men vi är, om alla talar väl om er. Och så säger han vidare, kom ihåg det ord som jag sa till er, tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig så ska de också förfölja er. Har de hållit mitt ord så ska de också hålla ert ord. Den som hatar mig, han hatar min fader. Den som hatar er, han gör det på grund av att ni älskar mig. Försök att vända på det där och se det som en förmån. Att inte alltid få gillande kommentarer på grund av din tro. Jag menar inte att vi ska söka konflikt med människor och vara trubbiga på något sätt och göra bort oss. Men när vi har en klar kristen bekännelse och vågar ta ställning i olika frågor, argumenterande utifrån vår tro, och vi på grundval av det får höra människors glåpord och skratt och leende och kanske bli lite isolerade, då må vi prisa Gud som det står, för det kristna namnets skull. För då vilar härlighetens ande över oss. Varför skulle vi komma och klaga? Nåväl, du är ensam kristen på din arbetsplats. Men fortsätt att vara det. Var villig att ta detta lidande på dig som det eventuellt innebär. Han fortsätter nu talet till Guds människan. Onda människor, säger han, skall förvilla andra och i processen själva bliva förvillade. Men du, vers 14, förbliv vid det som du har lärt. Igen, va? Förbliv. Stanna kvar vid det som du har lärt. Låt dig inte rubbas. Låt dig inte förvillas. Läran bestämmer livet. En falsk lära ger en felaktig moral, menar han. Förbliv vid det som du har lärt. Du vet ju vilka du har lärt det. Du satt i din mormors knä. Du satt i din mors knä och du läste ifrån de heliga skrifterna för dig. Du känner ju från barndomen de heliga skrifterna som kunna giva dig undervisning, vishet, så att du blivit frälst genom tron i Kristus Jesus. Och han syftade naturligtvis på gamla testamentets skrifter i första hand, som hade läst där hemma i Timoteus hem. Där hade grunden lagts. Förbliv i det som du har lärt. Det är de skrifterna som har givit dig vishet så att du senare kom till tro på Kristus. Men skrifterna har ett ytterligare syfte. Det avslutar han nu kapitlet med att säga. Det är inte bara det att skrifterna ger vishet för en människa så att hon kan bli frälst. Skrifternas syfte är också att skickliggöra en människa så att de blir fullt färdig och väl skickad till allt gott verk. Skrifterna har ett tvåfaldigt syfte, att föra en människa till Kristus, till frälsningen. Men sen stannar det inte där, så att vi kan säga, nu har jag blivit frälst, nu kan jag lägga ihop den boken. Nej, sen börjar den verkliga processen. Det var den initiella, det var steget över. Nu vill denna bok fostra dig i rättfärdighet, instruera dig om hur du ska leva. Ja, han säger, den vill bestraffa dig. Det vill säga uppenbara när du har fel, när du har fallit i synd. Den här boken vill tala om för dig det, vill varna för dig. Nu är det fel med dig. Du har fallit nu. Du har kommit i konflikt med Gud. Gemenskapen har brutits. Det behövs sådana ord till oss. Vem ska säga det? Skriftens ord ska säga det. Bestraffning, men också upprättelse. Den här boken kan visa dig vägen till upprättelse efter fall. Den bara inte påpekar svagheterna. Den hjälper dig också att bemöta det som den påpekar av negativ art. Den har upprättelse att ge dig. Den har fostran i rättfärdighet att ge dig. Den har undervisning. Det är det första han säger. Undervisning. Den är nyttig till undervisning. Lärosatserna igen. Så att du vet vad du tror på. Och så det praktiska. Bestraffning till rättavisning. Fostran i rättfärdighet. Det är en process, va? Ett barn är inte färdig fostrat på ett år, minsann. Det tar hela uppväxttiden. Och så är det med den kristne. Han växer, fostras av Herren. Medlet är Guds ord. Som ständigt visar så och så, men inte så. Det ger oss ledning och vägledning genom världen. Så att en Guds människa, sådan som du Timoteus, sådan som du här idag, min vän. För en Guds människa är du om det är Guds vän. Så att en Guds människa kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. Finns det någon anledning att säga för dig, det klarar inte jag av, och känna sig egentligen så oförmögen som du kanske gör, och ha en sån låg syn på dig själv som du kanske har? När Gud har givit dig ett medel som han lovar och säger, det här kan göra dig fullt färdig, precis kvalificerad till allt vad jag ber dig göra, allt gott verk. Vad underbart. Vad är hemligheten? Hemligheten är att den här skriften är inspirerad av Gud. Som det står i grundtexten, den är Gud andad. Det är Guds ord. Och Guds ord verkar i oss rening, kraft, ledning, hjälp, fostran. Skrifterna är inandade av Gud. Därför är de auktoritativa. Du hörde utmaningen förra söndagen. Så var det egentligen den saken i grunden som skilde debattörerna. Ena sidan trodde på Bibeln som Guds ord. Andra sidan utmanaren, för honom var inte alls den här boken Guds ord, utan människoord. Ingen auktoritet. Men Bibelns eget vittnesbörd är att den här boken är inspirerad av Gud. Gud andad. 2600 gånger står det upprepat i den här boken. Så säger Herren. Herrens ord kom till profeten och han talade. Herren har sagt. Skriv ner dessa ord som nu Herren har talat till dig. Och så vidare och så vidare. Gång på gång påminns vi om att detta är Guds ord. Genom människor naturligtvis. På människors språk. Men inte betydande att den skulle vara full av felaktigheter, bristfällig på grund av det mänskliga instrumentet som Gud har använt sig av. Skulle inte Gud vara förmögen och mäktig, menar du, att när han beslöt sig för att meddela sig till människosläktet, skulle han då inte kunna meddela sig på ett sådant sätt att det han har sagt, det kan vi verkligen lita på? Naturligtvis kunde han det. Lika gärna som han kunde föra sin son Jesus Kristus in i människosläktet och förklara honom syndfri, trots att han hade fötts av en bristfällig och ofullkomlig människa, jungfru Maria. Men den helige ande hade övervakat processen. Och Jesus, det levande Guds ordet, var syndfri. Kan inte Gud ha fått handla på samma sätt när han ville föda in det skrivna ordet i människosläktet? Så att han använde sig av mänskliga författare, ofullkomliga i sin mänsklighet. Men den helige ande så övervakade processen att produkten är felfri. Det skrivna ordet ifrån Gud. Du kan lita på det. Det kan skickliggöra dig till allt vad Gud vill att du ska göra för honom. Amen.